Hej Kimmo Rumpunen. Du har en planta i en påse här.
Ja, jag har tagit med en krusbärsplanta faktiskt som jag har förökat och odlat denna säsongen i en kruka.
Vi är på Balsgård utanför Kristianstad där Elitplantstationen utför utveckling av bär och frukter och tester och sådär. Och där du är med och utvärderar Kimmo olika nya bär och så.
Ja, Elitplantstationen har ju sortförsök här där vi provar många olika nya sorter som tas fram av förädlare runt omkring för att se vilka sorter som fungerar bra här.
Bland annat krusbär som vi ska prata om. Det kommer också handla om hur man i Kalifornien bygger sina trädgårdar för att skydda sig mot bränder. Växtskyddsexperten Maj-Lis Pettersson svarar på lyssnarfrågor också förstås. Du Kimmo, krusbär, är det ett bär som du tycker att vi lite har glömt bort?
Ja, jag tycker det. Alltså, krusbär är ju så otroligt lätt att odla. Och gott som bär också, har en helt egen smak som vi absolut behöver mer av.
Och om man pratar om krusbär och kanske också anledning till att vi har glömt bort det lite, då måste man nämna den här amerikanska krusbärsmjöldagen.
Just det. Mm. Alltså en mjöldag som fullständigt tog kål på jättemånga av de sorter som fanns fram till början av 1900-talet. Krusbär var ju någonting som vi började odla ganska sent och som tog fart när man fick tillgång till socker. Socker som kunde användas för att söta upp de syrliga bären. Men så kom krusbärsmjöldaggen och alla storfruktiga krusbär som hade förädlats fram i Europa skadades, drabbades väldigt hårt. Och då satte man igång och började försöka hitta resistenta sorter med god motståndskraft. Och det arbetet gick till så att man hämtade resistenta vildarter av krusbär i Nordamerika, krossade dem. Och det fick ju som följd att krusbärsplantorna blev resistenta, men bären på buskarna blev inte så stora. För de här vildarterna har ganska små bär. Men förädlingsarbetet har fortsatt och nu så finns flera intressanta sorter som har riktigt stora bär igen. Samma storlek som de storfruktiga en gång hade.
Men när du säger storfruktiga, hur stora är de då?
Ja, vi kan ju titta på en sort som är här borta. Här har vi en gul, väldigt produktiv, nyare sort. Och de här krusbären, ja, hur stora är de? De är som min översta tumled.
Ja.
Ungefär. Mm. Så de är rejält stora. Medan de äldre motståndskraftiga sorterna som typ Hinnonmärke gul som vi odlar, en finsk sort, och Hinnonmärke röd, de kanske bara har en storleken av en tumnagel om de sätter rikligt på busken. Det finns ju två typer av krusbärsmjöldagg ska jag säga. Dels den amerikanska och sen den europeiska. Den europeiska är inte lika aggressiv och ger inte samma skador på buskarna och bären oftast. Och där fanns viss motståndskraft bland de krusbären som odlades tidigare också. Medan däremot den amerikanska krusbärsmjöldaggen, den är otroligt aggressiv. Vi kan titta på en buske.
Ja, nu går vi tillbaka. Mm. För det finns ju en drabbad buske här. Ja du, Kimmo, det här ser inte kul ut.
Nej, det finns flera faktiskt. Väldigt många av de nyare sorterna som vi har testat som sades ha en hög motståndskraft, men som i själva verket efter några års testande här visar sig vara väldigt känsliga.
Så det här är inte en sort som kommer hamna i handeln sen då?
Absolut inte.
Nej.
Och som du ser, alltså, bären är fullständigt täckta av en vitbrun filt som gör att de överhuvudtaget inte utvecklas vidare. Och den här filten, den lägger sig också så småningom drabbar bladen och kan på sikt svaga busken så mycket så att den helt enkelt dör. Syftet med den här provodlingen är ju att ta fram material som vi vet fungerar på olika platser i Sverige. Samma sort provas både här på Balsgård och utanför Gävle och utanför Piteå på Öjebyn.
Hur går det då? Kommer vi få några storfruktiga sorter i handeln?
Här finns några jätteintressanta. Och den som jag tycker fungerar allra bäst. En sort som har tagits fram i Tjeckien av en privat förädlare. Och han har givit den sorten namnet Dagmar. Och det tycker jag låter jättebra. Passar jättebra i Sverige också. Mm. Och den sorten har stora gula bär. De är endast lite lätt behårade. Och har en varm gyllene smak av krusbär när de är mogna fullt ut.
Mm. Vi kommer prata om krusbär mer om en stund här. Vad det är bra att tänka på så med sina egna krusbär. Vi ska norrut nu till Uppland och Maj-Lis Petterssons trädgård där Ulla Devedier finns på plats idag.
Alldeles vid en kaprifol som klänger upp på ett plank här i Maj-Lis trädgård. Och för vi har fått ett mejl med väldoftande hälsningar från Gunilla om just kaprifoler. Hon älskar de här sen hon var på språkresa i England på 60-talet och förhäxades av den magiska doften om kvällarna. Sen dess har hon haft kaprifoler där hon har bott på olika ställen. Men nu, sen flera år, så har hon fått någon ohyra som förstör blomknopparna och de kommer sen igen, men då blir det ju en andra blomning som inte alls blir lika stor och hänförande som den första. Finns det något man kan göra åt marodörerna, skriver hon. De måste vara pyttesmå för hon har inte sett några. Men det är samma visa varje år. Och nu hoppas hon på mirakelsvar, Maj-Lis.
Oj, hjälp. Ja, tänk om jag kunde ge ett mirakelsvar. Då fick jag nämligen svar på problemet som vi själva har. Och det här har ju dykt upp under årens lopp i Odla. Men jag har inte nämnt om det. Jag har faktiskt gått och väntat kanske lite på att man skulle hitta en lösning på det här problemet. Ja, först och främst, vad är det här? Jo, det är en fjäril som lägger ägg. Mycket, mycket tidigt måste det vara i knoppens utveckling. Och då lever de in i de här blomknopparna.
Larverna.
Ja, larverna. Vilket gör att inte det blir några blommor och ingen härlig doft. Och vi har nog faktiskt gått miste om den här doften kanske i 20 år drygt.
Nej.
På vanlig svensk kaprifol och en del sorter. Däremot inte den äkta kaprifolen. Den verkar inte stämma i utveckling för den här fjärilen. Den heter kaprifolfjädermått. Alltså en måttfjäril. Och de är väldigt små, så att det kan ju också vara det att man inte märker att de flyger runt och ut och lägger ägg, va? Men alltså nu, ja, vad ska vi kunna använda? Det finns ingenting som tas upp systemiskt, för det är så det måste i så fall vara för att det ska kunna gå in i växten och beröra larverna när de håller på och äter i knopparna. Vi når dem inte utifrån. Jag hade hoppats på den här biologiska bekämpningen med bacillus. Det tar ju fjärilslarver, men de är ju inte nåbara, så bacillus kommer ju inte heller in i knopparna. Så att det är inte, det är klart, kanske någon enstaka larv skulle man kunna ta. Det är det enda jag kan överhuvudtaget tänka mig, alltså.
Eller odla den här andra äkta kaprifolen.
Ja, det är ju ett sätt. Då har man i alla fall någon kaprifol att glädjas åt.
Luktar den likadant? Eller doftar, säger du?
Den doftar ju ännu mer. Den doftar ännu mer än svensk kaprifol och sorter utav svensk eller andra arter. Så det får man med äkta kaprifolen, absolut. Mm. Men det är ju så illa tråkigt att det är så här. Man skulle kanske också kunna tänka sig att man faktiskt skär bort blomningen ett år. Ta bort allting innan det överhuvudtaget har börjat att bildas knoppar.
Så, men du har inte försökt det själv?
Nej, jag har inte gjort det. Och det är inte lätt när det växer över en stor yta och man ska ha tag på alla delar. Va? Det är inte enkelt. Men det kanske skulle kunna vara ett. Ja. Se till att de inte får någonstans att lägga ägg.
Vi går till vitlökar där det också kan vara lite si och så. En mycket oroad Aino undrar vad det är som har kommit på hennes vitlökar. Det är som någon slags mögel, skriver hon. På just de plantorna så gulnade också bladen mer och tidigare än på de friska plantorna. Och de har ju inte heller några ordentliga smårötter när hon tar upp dem. Klyftorna ser okej ut utom längst ner där de är som att de börjar ruttna.
Och då är det ändå ett svagt angrepp.
Alltså du?
Ja, det är det. Det här är bedrövligt, verkligen. Det verkar så ju inom växtvärlden att var växt har sitt stora problem. Och för lök, gul lök, röd lök, vitlök, schalottenlök, då är det vitmögel som är det stora problemet. När det kommer in av någon anledning. De flesta har inget problem med det här, men helt plötsligt dyker upp.
Och men det är inte på alla vitlökar, skriver hon.
Nej, men det är på väg. Det måste ju ha kommit in med någon. Sen tar det ju tid innan alla blir angripna. Och smittan bör ha kommit med löken till platsen, va? Och det där är ju inte lätt att se. Du kan ju inte se det utanpå. Det går inte när du får den där vitlöksklyftan som du ska dela och sätta ner. Du ser inte på det om de är angripna.
Är det samma vitmögel på gul lök, röd lök och vitlök?
Ja.
Och alla andra lökar?
Nej, inte alla. Men schalottenlök kan angripas också. Purjolök hör inte hit. De har inga problem med.
Så det här kommer att komma tillbaka nästa år?
Det här ligger kvar i jorden. Så att egentligen, om man ska vara hårdrad riktigt, då ska man upphöra med de här ett antal år för att lite mer gardera sig att inte det här fortsätter. För nu finns det vilorgan i marken och de väcks utav lökdoften. Är det lök som står och lite har skador på sig, då söker sig den här svampen till dem,
säger Maj-Lis.
Tack för det, Ulla och Maj-Lis. Har du som lyssnar en fråga, skriv till oss då på odla@sverigesradio.se. Går också bra att skicka pappersbrev. Odla med P1, Sveriges Radio, box 1552, 751 45 Uppsala. Eller på sociala medier där vi heter Odla med P1. Torka och hetta innebär risk för bränder som sprider sig okontrollerat i naturen. Och vill det sig illa så kan bränder sprida sig in i trädgården och sätta eld på huset. Brandanpassade trädgårdar är ingen stor sak i Sverige, till skillnad från Kalifornien.
One of the problems is that people are going to have to get used to the idea. You know, back in the 70s, you know, people wanted to have these homes with these beautiful plants around.
Folk måste vänja sig vid att husen inte längre kan vara inbäddade i grönska. I zonen 0-1,5 meter från fasaden bör inte växa några buskar, träd eller annan lättantändlig växtlighet. För om det börjar brinna ute i landskapet så kan gnistor komma farande som tänder eld på eldfängda trädgårdsväxter. Och står de invid husfasaden är risken stor att huset antänds. Där säger Don Bullard, han är brandchef i Woodside i Portola Valley, strax söder om San Francisco in till Silicon Valley.
It's a really critical area where you have vegetation close to the house where fires are getting started, and this is how these houses are burning down because the vegetation catches fire from the embers.
Don Bullard visar mig runt upp och ner i dalgången på smala branta vägar kantade av träd som gör vägen till en lummig tunnel. Priserna här varierar, men de finare husen kostar motsvarande flera hundra miljoner kronor. Ett låg nyligen ut till försäljning för över en miljard. Men även de allra rikaste kan drabbas av naturkatastrofer. Om en skogsbrand drar in så kan fastigheterna ödeläggas om man inte skyddar sig i förväg. Don Bullard arbetar med att öka kunskapen hos invånarna om hur man undviker och förhindrar brand. En viktig del av arbetet är att besöka och inspektera privata trädgårdar. Vi kör in genom entrén till Robert Youngs egendom. Med ett flott arkitektritat hus med en storslagen trädgård med utsikt över dalen. Och han har verkligen tagit till sig Don Bullards budskap.
We decided that we would just wait and experiment up here with the succulents.
Are you doing a lot of gardening, you?
My wife.
Your wife. Okay, shh.
I have a black thumb.
Det är hans fru som arbetar mest i trädgården, säger han. Robert själv har inte gröna fingrar. Och det verkar som att hans fru har tröttnat lite på hans kanske lite extrema experiment. Han hämtar ut en gasolbrännare.
Här kommer vi in i garaget.
Eftersom han bekymrar sig över den höga brandrisken i Kalifornien har han utvecklat en mycket handfast metod för att avgöra om en växt får planteras i närheten av boningshuset eller inte. Han nyper av ett tjockt, sukulent blad från en växt på framsidan av huset och så börjar han bränna med den blå lågan. Den trögflytande växtsaften börjar bubbla och koka. Men bladet brinner inte upp. Det är bara förkolnar. I familjen Youngs vidsträckta trädgård växer mycket rosor. Men i närheten av huset växer enbart tjockbladiga, sukulenta arter som Robert inte lyckats få eld på. Strax norr om San Francisco bor Nancy Roach. Hon räfsar undan torra löv som ligger i drivor på bägge sidor om husets entré.
Some cleanup.
Some cleaning of the garden.
Nancy Roach är landskapsarkitekt och trädgårdsarkitekt. Tillsammans med sin man så driver hon ett företag som designar både större och mindre egendomar. Att räfsa bort torra löv är en viktig detalj för att försöka skydda sig mot bränder som drar fram i landskapet. Framför den bruna trävillan står två väldiga träd, två 70 år gamla plataner precis intill fasaden med sina grenar som hänger tungt ovanför hustaket.
So I would never have planted these within 10 feet of my building because see they're hanging over the house. So we never do that now.
De fanns här redan när vi köpte huset, säger hon. Så skulle hon aldrig plantera idag, för om grenarna skulle fatta eld skulle de falla ner över taket.
It's always been an issue in California but more in our face in the past 5 years.
Bränder har alltid varit en fråga i Kalifornien, säger hon. Men det har blivit värre de senaste 5 åren och det har påverkat Nancy Roachs arbete.
It changed my design work life in that I'm more thoughtful about placement about plant material near buildings, and by buildings I mean residences or other structures that people live in.
Jag tänker mer på hur jag placerar växter nära byggnader, också på vilka planter jag använder. Olika växter är olika eldfängda. Hon pekar på en rosmarinbuske.
There are things that I never put by buildings, like rosemary for instance, anything that's really resinous.
Rosmarin och andra växter som avger flyktiga, lätt antändliga oljor planterar vi aldrig nära en byggnad. Men närmast fasaden har hon gärna till exempel grus. För det viktigaste vi har lärt oss är att alla plantor brinner. Som bränderna har utvecklats i Kalifornien med hög intensitet, då brinner allt.
The way fires are burning now with such intensity, everything burns.
Reporter här, Gustav Klarin. Ja, vi är på Balsgård utanför Kristianstad. Kimmo Rumpunen och jag, våran frukt- och bärexpert. Du står och beundrar din lilla planta här som du har och krusbär i en kruka.
Ja, visst är den fin? Ja,
den är jättefin, jättefin. Det är röda bär här.
Ja, en sort som är just den här röda hinnonmärken. Varför jag tog med den? Det var för jag ville visa hur lätt det är att föröka och odla krusbär även i kruka. Och vad jag gjorde förra sommaren, det var att jag gjorde en avläggare. Krusbär får ju ofta ganska hängande grenar, särskilt om det är mycket krusbär på dem. Och då är det jättelätt att bara lägga ner en del av grenen mot marken, tynga ner med en sten eller någonting annat så att den får markkontakt ordentligt. Och sen vänta. Och efter halva sommaren ungefär sådär så har den slagit massvis med rötter och man kan klippa av grenen och sätta den i en kruka.
Är nu en bra tid att göra det här?
Jag tycker man kan göra det redan på våren.
Okay.
Och sen så får man då en rotning under sommaren och sen på hösten så kan man klippa av den och sätta en kruka in den.
Men om man inte har gjort det nu på våren, kan man göra det nu när man lyssnar på det här?
Ja, det går alldeles utmärkt att göra nu också.
Ja.
Men i alla fall, sen så krukade jag in den här och satte avläggaren i en kruka. Och nu så har den alltså fått massvis med krusbär.
Ja, det är jättemycket.
Ja, och nästan lite för mycket. Här skulle man kunna gallrat. Och då har man fått ännu större bär.
Tycker du att gallring är bra vad gäller krusbär?
Ja, jag tycker det. Om man vill ha stora fina krusbär, särskilt på de äldre sorterna då, som hinnonmärke, som annars ger väldigt små bär, då kan man öka bärstorleken genom gallring och genom vatten och genom näring.
Hur långt eller kort mellan varje bär bör det vara?
Ja, jag tycker att det bör sitta ett bär i klasen. Här sitter ju två, ser du? Mm. Och då blir de ofta små, ganska små båda två. Men gallra bort för att det åtminstone alltid bara är ett bär per klase. Och vill man göra riktigt stora bär, då gallrar man ännu mer.
Och när gör man det?
Ja, det gör man så fort som karten utvecklas. Ju tidigare desto bättre, för då går all energi till bäret. Och detta bär känns nästan redan moget, mjukt. Jag provsmakar.
Ta det. Mm. Och beskärning, hur ska man tänka då?
Ja, det är lite olika beroende på hur man odlar. Men om man har en buske på friland så tycker jag att man ska tänka ungefär som en blandning mellan svarta vinbär och röda vinbär. Alltså man tar bort en tredjedel till en femtedel av de äldsta grenarna varje år.
Och när gör man det?
Beskärningen gör man tidigt innan lövsprickning. Eller en sen beskärning på hösten är det som jag tycker är bäst.
Hur ska man veta vilka grenar som är lämpliga att ta då?
Ja, vi kan gå och titta på en buske här.
Ja, vi tittar på en buske. Det finns ju många att välja på här.
Ja, och de är faktiskt i behov av beskärning.
Jaha, nu får du säga åt de här som sköter.
Nej, men okay. om vi tittar på den här äldsta grenen som är mitt i busken här. Den har börjat få massvis med lava på sig och bären blir lite mindre med tiden också. Så den här hade jag ju tagit bort redan förra året. Ungefär, en 5 cm, 10 cm upp från backen.
Vi har redan pratat om krusbärsmjöldaggen. Men det finns en till fiende till buskarna. Vi har faktiskt fått ett lyssnarmail om det. Det är Louise som har upptäckt att grenarna på hennes krusbär är bladlösa. Bären hänger kvar. Vad har det hänt, undrar hon?
Ja, det är med stor sannolikhet krusbärssteken som har angripit bladen och käkat upp dem. En stekel som lägger ägg på bladen och sedan utvecklas jättesnabbt och kaläter busken mer eller mindre.
Vad ska Louise göra?
Ja, om man är observant och ser angreppen i tidigt stadium så kan man prova att försöka hantera dem med hjälp av en blandning av såpa och matolja som man sprutar över busken. Det är inte säkert att man blir av med problemet på det sättet, men man dämpar nog angreppen. Jag ska samtidigt säga att busken brukar tolerera angrepp av krusbärssteken. Bären angrips inte, bären går alldeles utmärkt att använda. Och nästa år så är det inte säkert att man har samma problem igen. Krusbärssteken, larven förpuppas i marken under busken, så man kan försöka täcka med en plast eller en film under och så samla upp larverna när de är på väg ner. Man kan också täcka på våren innan steken flyger upp i busken och på det sättet försöka dämpa angreppen också. Mm.
Går det att ha krusbär i hela landet?
Ja, alltså krusbär tillhör ju inte vår ursprungliga flora utan det är någonting som har förvildat sig i och med att vi satte igång och började odla det. Men krusbär upp till som 4-5 går alldeles utmärkt.
Och på balkong?
Ja, det ser du. Alltså, det går jättebra att du odlar i kruska. Mm.
Men för de växer ju. Mm. Och nu har du en... Ja, men den här skulle vi vara jättebekväm att ha på balkong. Men hur ska jag göra då för att den inte ska sticka iväg?
Ja, man kan spaljera krusbär. Mm. Och det är någonting som jag tycker att fler borde göra egentligen. Alltså det går att spaljera upp ett antal grenar, säg 3 grenar per planta. Som man binder mot en spaljer med kanske 30 cm avstånd mellan grenarna, någonting sådant. Och sen så kortar man in sidogrenarna till 10 cm längd ungefär. Och då får man ju en buske som är jättelätt att plocka och hantera.
Då hoppas vi att fler satsar på krusbär nu då.
Mm, absolut. Mer krusbär åt svenska folket.
Låter bra. Tack för idag, Kim Rumpinen.
Tack.
Och Odla med P1 hör du förstås igen nästa vecka. Eller hur mycket du vill och när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Åsa Wistedt.